Hej, mitt namn är Anna och jag jobbar på SafeTeam som koordinator. Varje dag skapar jag trygghet tillsammans med dig som kund genom lås, larm, kameror, passersystem och dörrautomatik. För oss är det viktigt med personlig service. Det gör att du som kund känner dig trygg och det är så vi når bästa resultat. Det roligaste och bästa med mitt jobb är att jobba med kunnig personal. Att tekniken ute på fältet gör dig som kund nöjd med vår lösning. Välkommen till SafeTeam, din partner i säkerhet.
Vill ert företag också höras här i Trygghetspodden och nå en målgrupp som är genuint intresserad av säkerhets- och trygghetsfrågor? Däribland många makthavare och beslutsfattare. Gå då in på poddhuset.se och läs mer om hur ni kan marknadsföra er i Trygghetspodden. Alltså poddhuset.se. Hej kära lyssnare och trygghetsambassadörer. Under den senaste månaden har Stockholm skakats som en våldsvåg som sannolikt saknar motstycke. Och nu fortsätter miniserien om den. I den första delen kunde du höra folk från två platser i Stockholm som drabbats av våldsvågen. Södermalm och Farsta strand i södra Stockholm. I den här andra delen kommer en kriminalreporter från Aftonbladet berätta mer om den här våldsvågen. Om vilka gäng det är som krigar och vad de här gängkrigen handlar om.
Och det man strider om är ju framförallt makten och kontrollen över narkotikamarknaden. För väldigt många av de här våldsdåden, eller så här kan man säga att nätverken, de flesta av nätverken, de får sina inkomster från narkotika och bedrägerier, vilket är något man ser också ökar. Man till exempel telefonlurar pensionärer och så vidare.
Du lyssnar på Sveriges viktigaste podd, Trygghetspodden.
Jag heter Linda Hjertén och jag är kriminalreporter på Aftonbladet och jag har jobbat här sedan 2002.
Vad gör du i ditt jobb som kriminalreporter?
Främst bevakar jag faktiskt mäns dödliga våld mot kvinnor. Det är min huvudsyssla. Men jag tittar också givetvis jättemycket på nätverkskriminaliteten och har i höstas gjort en stor granskning av just nätverkskriminella i Stockholm.
Det här är den andra delen i serien om våldsvågen som nu har drabbat Stockholm sedan juldagen förra året. Och sedan den första delen publicerades i förra veckan så har det utförts ett nytt skjutvapenmord i Jordbro söder om Stockholm. Och det utförs fyra nya bombdåd, ett söder om Stockholm och tre norr om stan. Det här är alltså bara på en vecka. Och totalt sedan juldagen så har det utförts fem skjutvapenmord, 12 bombdåd och utöver skjutvapenmorden ytterligare 13 skjutningar. Och det här då strax bara på över en månad. Du som arbetar som kriminalreporter, hur skulle du beskriva situationen i Stockholm just nu?
Just nu är den ju exceptionell. Vi har ju sett gängkrig förut och vi har sett konflikter som blossar upp och är ganska liksom intensiva under en period. Men så här många dåd på så här kort tid och så här många allvarliga dåd, det har jag aldrig sett förut. Och många av dem vi pratar med, poliser och andra insatta, har heller aldrig upplevt en situation som den vi ser idag.
Du har alltså arbetat här som kriminalreporter i över 20 år. Om du tittar bakåt, har du varit med om något liknande förut?
Nej, det har jag inte. Eller liknande saker har vi ju sett. Vi har ju sett hur nätverkskriminaliteten allt mer spiller över på tredje part. Alltså drabbar det som vi förr kallade för oskyldiga, men det är ju ett ganska fult ord. Numera säger man ju tredje part. Som exempelvis så var ju gängkonflikterna i Göteborg väldigt intensiva under 2016. Där bland annat en liten pojke, 8-åriga Yusuf, dödades av en handgranat som kastades in i ett fönster. Vi såg ju för bara nyligen Adriana, 12 år gammal, som sköts till döds när två gäng skulle göra upp. Så att vi har ju sett förut hur gängkriminaliteten drabbar samhället och i vissa fall lamslår samhället. Men just den här intensiteten vi ser nu, att det är flera dåd nästan varje dag, det har vi aldrig sett förut.
Men har det varit något liknande, alltså så här gängkrig i Sverige tidigare som det man ser nu? För nu är det samtidigt flera stycken, men...
Ja, man såg ju i slutet av 90-talet, det kallades för cigarettkriget i Stockholm, där maffian då, som man kallade det, gjorde upp om cigarettmarknaden. Och där var ju flera, alltså ganska intensiv tid också med flera bombdåd och så vidare. Och vi har ju sett, alltså när jag började jobba med det här, då var ju gängkriminaliteten i Sverige, det var ju främst motorcykelgängen. Det var liksom HA och bandid och det var ganska tydliga, liksom, eller väldigt tydliga ska jag säga, vilka som var medlemmar, vilken plats i hierarkin man hade och vad man stred om. Men det man ju ser nu är en helt annan situation där vi har ett stort antal kriminella nätverk. De är ganska flytande. Ena stunden så kan de vara ett väl sammansvetsat gäng för att i nästa stund ha blodiga konflikter och brytas upp i två falanger till exempel. Vi ser hela tiden hur nya tillkommer. Så situationen idag är mycket mer oöverskådlig och därför mer explosiv på något sätt.
Du nämnde ju där HA, alltså Hells Angels och Bandidos, och det var ju också ett gängkrig där på 90-talet mellan just de här två. Om du jämför det med det här, det var ju för innan du började som kriminalreporter, men du kanske ändå har lite koll. Vad skulle du säga, den konflikten eller gängkriget kontra det som sker nu?
Ja, det som sker nu är ju att vi ser dels hur man använder sig av mycket, mycket yngre gärningsmän. Och när gärningsmän är unga, i vissa fall ser vi pojkar, alltså barn fortfarande som utför de här dåden, så får man ju tänka att ett barn eller en ung kille har ju inte samma erfarenhet av skjutvapen, kanske inget alls innan han sen väl står där med skjutvapnet i hand. Sprängladdningar, ganska avancerade sådana som de ska då detonera utan att kanske ha någon aning om hur man gör det. Och sen är det ju också att väldigt mycket av det här händer på offentliga platser. Alltså de här sprängdåden vi ser, de är ju mest riktade för att skrämmas, för de sker i portar och portuppgångar liksom. Men det innebär ju också att vem som helst, en brevbärare som delar ut tidningen tidigt på morgonen eller en småbarnsförälder som ska ut med sitt skrikande barn och gå en nattpromenad, vem som helst riskerar ju att drabbas. Och det ser vi också i de här skjutningarna som ju också främst, det har ju varit ett antal alltså regelrätta mord, men vi har också sett ett stort antal skjutningar genom till exempel lägenhetsdörrar. Och vi vet i vissa av de här fallen att det har befunnit sig barn på andra sidan dörren som lika väl kunde ha träffats. Så att det vi ju ser nu är ju hur det här påverkar liksom allmänheten på ett annat sätt än vad gängkrigen gjorde förr. Med det sagt så var de också jättehemska och där kunde också allmänhet skadas, men inte på samma sätt som vi ser idag.
Du nämnde det här med att det är så många unga och att de använder då till exempel explosiva ämnen och så andra sätt som de gör bomber av. Är det någon som man vet som har liksom sprängt sig själv eller skadat sig själv i det här?
Ja, det vet vi. Inte just det här, inte den här våldsvågen vi ser nu, men det var några år sedan nere i södra Sverige som en kille skulle detonera en sprängladdning och sprängde av sin ena arm och förlorade ett öga. Just för att man inte riktigt vet hur man ska hantera de här sprängladdningarna. Och ibland kanske man har byggt dem av lagliga delar, som är lagliga liksom var och en för sig, som man sedan sätter ihop via ett recept på internet. Det här är ju inte liksom sprängladdningsexperter som vi pratar om, utan det här är ju ofta unga killar som kanske inte riktigt vet vad de gör. Så att de här detonationerna kan ju ske lite hur som helst. De är inte så kontrollerade som om en expert gör det.
Men ändå, i och med att det har utförts, som vi hörde då, så många bombdåd här på kort tid, men det har också varit innan det här, att det inte har varit folk som har skadat sig, inte det är förvånande då? Alltså då borde de ändå ha någon form av skicklighet, verkar det som.
Ja, eller så ser de bara till att vara långt därifrån innan de detonerade.
Om vi återvänder till nutid igen då, för nu är vi inne lite grann på konflikter som har varit förut. Den här våldsvågen i Stockholm nu, vad beror den på?
Ja, den inleddes ju kan man ju säga på juldagen med att en känd gängkriminell man sköts till döds utanför en anhörigs hem där han hade firat jul. Den konflikten har man sagt att man tror handlar om efterspelet efter rapparen Einars död. För sen följde flera skjutningar och sprängningar kopplade till personer som tidigare har dömts eller misstänkts för brott mot Einar. Den verkar nu ha lugnat ner sig något. Sen startade istället också samtidigt en konflikt upp mellan två kriminella nätverk i Farsta som har haft en många års konflikt. Varför det blossade upp samtidigt, det vet vi inte. Och sen såg vi på nyårsafton en trippelskjutning i Vällingby där tre killar då sköts, en dog. Den i sin tur med efterföljande sprängningar tros ha att göra med narkotikamarknaden i Hässelby. Men den konflikt som väl har, som man kan härleda flest våldsdåd till och som vi har sett de senaste veckorna framförallt har dominerat, det handlar om en konflikt mellan en man som kallas för kurdisk räven och en 24-årig kille, eller man. Och 24-åringen då, han tros styra liksom, i alla fall stora delar av narkotikamarknaden i Sundsvall. Och just den narkotikamarknaden är väldigt attraktiv för den är stor och det är inte så mycket konkurrens där uppe. Och den här narkotikamarknaden vill då kurdisk räven åt. Både 24-åringen och kurdiska räven, de befinner sig i andra länder. sitter tryggt från de här våldsvågorna och delar istället ut order då enligt våra uppgifter. För de i sin tur har ju nätverk som jobbar för dem. Och under ledarna i de flesta av de här nätverken så finns de som kallas för utförarna. Och utförarna är de som ser till att våldsdåden sker, att narkotikan kommer där den ska. Ibland utför de här dåden själva, men allt mer har ju de börjat lägga ut det på det som vi förut kallade för springpojkarna, men som numera benämns som barnsoldaterna eftersom de inte längre bara förvarar narkotika och vapen utan också används för att utföra våldsdåden. Så att den här senaste konflikten har vi då sett hur man attackerar då väldigt mycket, dels anhöriga till de här båda huvudaktörerna. Det i sin tur då leder till hämndaktioner. Och det i sin tur leder till hämndaktioner. Och så håller det på så tills någon sätter stopp för det här.
Det var just om det gängkriget då, där. Om vi går in på de här andra tre då, som du också nämnde. Vi kunde höra i den första delen av den här serien om det här som skedde då. Dels på Södermalm, bombdåden där. Och det hade ju att göra med den här konflikten då just mellan den här så kallade kurdiska räven och han som kallas för greken eller 24-åringen. Men sen var vi också i Farsta strand och pratade med folk där. Och om vi tittar på konflikten i Farsta då, vad kan du berätta mer om den?
Ja, den kan man säga inleddes, fast det gjorde den nog inte, men den nådde någon slags kulmen i och med det här uppmärksammade mordet på Årstabron.
Mordet på Årstabron, en stor järnvägs-, cykel- och gångbro som förbinder stadsdelarna Södermalm och Årsta Liljeholmen sydväst om Södermalm, utfördes på natten mellan den 16 och 17 maj 2020. En 27-årig man som hade en hotbild mot sig och därför höll sig gömd blev då lockad av en vän, Toy Komrani, till att komma och fira dennes födelsedag. Men det visade sig vara en fälla och mannen avrättades med flera skott mitt på Årstabron. Tre personer dömdes sen i både tingsrätten och hovrätten för mordet. Abdul Ghaffar Halim till livstidsfängelse för anstiftan till mord. Toy Komrani till livstid för mord och Kevin Williams till 14 år för mord. Han fick en straffrabatt eftersom han var 20 år när mordet utfördes.
Det i sin tur blottade hur ett ganska tidigare ganska stabilt nätverk hade delat upp sig i två. Och de här två falangerna strider mot varandra. De har visat att de har mycket våldskapital och inte är rädda för att ta till våld. Och det man strider om är ju framförallt makten och kontrollen över narkotikamarknaden. För väldigt många av de här våldsdåden, eller så här kan man säga att nätverken, de flesta av nätverken, de får sina inkomster från narkotika och bedrägerier, vilket är något man ser också ökar. Man till exempel telefonlurar pensionärer och så vidare. Och narkotikamarknaden är ofta då det framför allt som man strider om. Sen kan de här våldsdåden orsakas av andra saker. Det kan orsakas av att någon har dissat någon i sociala medier eller inte visat tillräckligt med respekt. Men det som framför allt är det man vill åt är ju narkotikan, vilket är det som ger de här gängen sina inkomster.
Okej, så det var konflikten där i Farsta. Om vi tittar på det här med kring rapparen Einar då, och det kunde man också höra lite grann mer om i avsnitt 94 i Trygghetspodden, där vi hade ett specialavsnitt om mordet på honom. Vad kan du berätta mer om den konflikten eller det gängkriget?
Ja, det vet vi inte riktigt vad eller varför det här har startat just nu. Det har ju gått över ett år sedan Einar mördades och mordet är ju fortfarande ouppklarat. Enligt våra källor så är det polisiärt uppklarat, vilket innebär att man har en god bild av vilka som beställde mordet och betalade för det och vilka som utförde det. Men de här sista pusselbitarna saknas och man kan inte liksom lagföra någon. Varför just nästan ett år eller lite mer än ett år efter hans mord en av de män som har delgivits misstanke för inblandning i mordet skjuts till döds? Det vet vi inte riktigt. Den mannen var, förutom mordet på Einar, även ökänd för många andra brott. Och hade väldigt många fiender. Men så att i början kunde man inte dra några slutsatser av det mordet. Men sen så har det ju skett sprängningar och skjutningar mot andra personer som dels har dömts för brott mot Einar i tidigare rättegångar. Och som på andra sätt har misstänkts ha inblandning i hans död. Om det här är någon slags hämnd för mordet på Einar eller om det har med någonting helt annat att göra. För att i de nätverken där kring dalen så pågår det massa andra olika konflikter, det vet vi inte. Men det vi kan se är att väldigt många av dem som har drabbats av den våldsvågen på något sätt har kopplingar till Einar.
Har den här också geografisk koppling till något område? Du nämnde dalen här, för att i Farsta är det Farsta, i Hässelby, Hässelby och så vidare. Hur är det här?
Ja, främst har vi ju sett att våldsdåden har riktat sig mot personer boende i dalen eftersom det är där många av dem bor. Men det har också spritt sig till andra närliggande söderförorter för att alla bor ju inte på den geografiska platsen. Så att det har varit framför allt södra Stockholm vi har sett i.
Och dalen är då ett område som ligger söder om Södermalm i Stockholm. Och om vi tar då den här konflikten eller gängkriget i Hässelby, vad kan du berätta mer om det?
Ja, där är också två stycken nätverk som strider om narkotikamarknaden. Det låter som att jag går på repeat, men det är ju väldigt, det är ofta så det handlar om, där det grundar sig. Och där såg vi då ett antal våldsdåd under ganska kort, alltså ett fåtal dagar. Men där verkar det i alla fall tillfälligt ha lugnat ner sig, för sen har det varit ganska tyst där omkring. Om det beror på att sen då kurdiska räven och 24-åringens konflikt har tagit strålkastarljuset, eller om, man får ju också komma ihåg att även om vi kan se att väldigt många av de här senaste våldsdåden har att göra med kurdiska räven och 24-åringen, så kan ju där i också gömma sig dåd som egentligen har sin bäring i någon annan konflikt. Alltså man får komma ihåg att läget just nu är ju förvirrat. Dels för att vi har kriminella nätverk som är svåra att hålla koll på. Tillhörigheter en dag behöver inte vara tillhörighet en annan dag. Vänner blir fiender med ganska små marginaler och korta tidsrymder. De här dåden och konflikterna, det är ju liksom vad vi utifrån kan identifiera. Men vad de själva som befinner sig i nätverken, vad de själva anser att de strider om, det vet vi ju inte. För de pratar ju av naturliga skäl inte med media.
Varför eskalerar alla de här gängkrigen samtidigt då? Det börjar som du sa här under juldagen.
Ja, det har ju ingen någon aning om. Man kan ju spekulera att man tänker att polisen är mindre bemannad, eller samhället är mindre bemannat under jul och nyår. Att det är en bra tidpunkt att snabbare kunna komma undan polis och så vidare. Det kan också ha att göra med att någonting, något har sagts någonstans i någon kanal som vi inte vet, som utlöser en konflikt, vilket i sin tur har små förgreningar in i något annat nätverk, vilket gör att en konflikt exploderar där också. Och sen i sin tur har det nätverket lite förgreningar till ett annat nätverk, och att det blir som en slags, vad ska man säga, stubintråd som börjar brinna liksom. Eller så passar man på för att polisen redan är så pass upptagen att man tänker att nu är polisen så ansatt att vi har bättre chans att komma undan med våra dåd. Att passa på att göra de här dåden nu när polisen ändå är så pressade liksom. Men vi vet inte.
När du beskriver det här så låter det väldigt snårigt. Alltså de inblandade själva, har de koll på egentligen allt som händer och sker?
Ja, de i toppen tror jag nog har det till stor del. Men jag har ju också pratat med en del avhoppare och så vidare som själva känner att, och det var ju också ett av skälen till att de hoppade av då kanske, att själva känner att det har blivit för mycket. Att det skjuts för mycket utan någon egentlig orsak. Och att just det här med att man inte riktigt vet vem som kommer vara ens fiende, det har blivit väldigt tydligt de senaste åren tycker jag. Om man då går tillbaka till det vi pratade om innan med HA och Bandidos, så var det väldigt tydligt vilket gäng du tillhörde. Du hade en väst med ett emblem, du visste exakt liksom vem du stred för och varför. Och det är ju inte alls lika tydligt längre. Och det tror jag i sin tur gör att de nätverkskriminella känner sig väldigt, väldigt osäkra, för att vi vet ju att väldigt många av dem som håller på med den här typen av livsstil, för man kallar det för en kriminell livsstil, de mår ju skitdåligt. Jättemånga får ju diagnosen PTSD, alltså posttraumatiskt stresssyndrom, när de väl hoppar av, om de lyckas hoppa av. De vet aldrig vem som kommer skjuta dem och när. Många går beväpnade och med skyddsvästar hela tiden. Det är ju ett liv som tär på en psykiskt. Det är som att hela tiden vara i en krigssituation. Och man kan ju hoppas att det läget nästan förvärras, att fler väljer att hoppa av. Att man känner att det lilla jag får ut av den här livsstilen matchar inte liksom det liv och det psykiska mående jag har. Man kan ju hoppas det.
Du nämnde att många av de som utför de här sakerna är unga. Ungefär i vilken ålder är folk som är inblandade i de här gängen då?
Ja, vi har ju sett i den här senaste våldsvågen flera exempel på 15, 16, 17-åringar som dels skjuts, vi såg ju en 15-åring i Skogås här som mördades häromdagen. Och vi ser också att de som utför är unga. Polisen sa ju nyligen att 50% av de som har frihetsberövats i den här våldsvågen är under 18. Så att det finns ju många konkreta exempel. Och vi granskade ju nätverkskriminella i Stockholm i höstas och vintras. Och där kunde vi se ett stort antal exempel på unga som har dels värvats direkt från HVB-hem eller SIS-hem. De plockas ut där för att man vet att de är villiga soldater. Och sätts med vapen i hand för att sen mörda någon. Så att det finns ju massa exempel på hur det här kryper ner i åldrarna.
Det här med att så många minderåriga är inblandade då, hur är det jämfört med hur det var tidigare? Du var inne lite grann på det här förut, men hur ser det ut?
Ja, men för ett antal år sedan, då pratade man, alltså man var medveten om att det fanns många unga i gängen. Men de kallades för svansar eller springpojkar. Det är ju allvarligt det också givetvis, och en inkörsport till tyngre kriminalitet. Men de användes då främst för att kanske stå knasvakt, alltså att man står i ett gathörn och sen så meddelar man de som eventuellt säljer narkotikan att nu är polisen på väg. Eller så förvarade man vapen eller droger åt gängen då. Men det man ju ser nu är hur de i större grad används för allvarligare brottslighet, som att skjuta eller spränga.
Vi kunde ju som sagt i den första delen av den här serien höra folk på Södermalm och i Första Strand berätta om hur det här grova våldet har påverkat dem. När du pratar med folk i Stockholm, vad säger de om det här som pågår?
Ja, men det man framförallt har märkt den här senaste våldsvågen då, som det har kommit att kallas, det är ju att folk, alltså gemene man, mer är oroad. Förr kunde man höra fler, alltså folk ute i de här utsatta områdena då, som där våldet främst drabbade, att de var oroliga av helt naturliga och förståeliga skäl. Men nu sprider sig den här rädslan. Man märker ju allt fler även i innerstan som känner oro. Jag chattade nyligen med läsarna och fick många frågor om just det, från oroade mammor på Kungsholmen eller liksom på Drottningholm, om så här, behöver jag vara oroad för mitt barn? Och det där är en jättesvår fråga att svara på. Man kan ju aldrig säga till en person att den är dum som oroar sig. Det är ju, det går ju inte att säga. Och jag kan förstå att folk är oroade. Men man får ju hoppas att polisen nu, med den förstärkning de har fått, snart får ett grepp om det här läget. För att jag tror inte att de nätverkskriminella vill skada eller döda tredjepart. Jag tror inte att det är deras mål på något sätt. När det händer så, och de fall vi har sett nu, så har det ju varit väldigt mycket att uppgifterna till oss, att de har tagit fel på måltavla helt enkelt. Som en man i Huvudstad som sköts till döds, en kille i Dalen som jagades men lyckades undkomma. Båda de ska ha varit lik den tilltänkta måltavlan. Så att det är ju inte så att tredje part behöver oroa sig för att utsättas för medvetna attentat, men självklart så finns det ju en oro som är berättigad att det ska smälla i din egen trappuppgång. Liksom.
Det här med att de olika gängen har börjat gå på varandras släktingar och andra som har kopplingar till personer i gängen, men som kanske inte själva är kriminella som du nämnde förut, är det här ett nytt fenomen?
Det är inte nytt, det har vi sett förut, men i den här skalan så känns det väldigt nytt. Att man verkligen har gett sig den på att skrämma varandra så pass att man ger sig på de anhöriga med vilje. För att det finns ju, de här männen har ju såklart ganska stora nätverk under sig. Så det finns ju massa andra nätverkskriminella att ge sig på om man vill. Här har man istället i vissa fall medvetet riktat in sig på personer som enbart har kopplingar till de här personerna. Och det är ju ett ganska cyniskt och hänsynslöst modus operandi, får man ju säga.
Och varför gör de det här då?
För att skrämmas mest antagligen. Alltså den här narkotikamarknaden då i Sundsvall, som mycket av den här konflikten tros handla om, det är ju jättemycket pengar det handlar om. Och de här nätverken, det är inte som att de har andra inkomstkällor. Det är inte som att de har ett 9-5-jobb, nästan någon av dem, som de får en fast inkomst på och bygger en pensionsförsäkring på. Liksom. Utan det här är deras inkomst. Och ju rikare du blir och ju högre uppsatt du blir i de här nätverken, så vill du ju ha mer. För de här pengarna, de är ju sinande om du inte liksom hela tiden ser till att du har en kontinuerlig inflöde av liksom pengar från exempelvis narkotika eller bedrägerier. Så att det man försöker göra här är att skrämma varandra att ge upp marknaden. Men det har ju inte, verkar ju inte ha funkat hittills.
Det här med att man attackerar varandras släktingar och liknande då, riskerar det här att förvärra våldsspiralen ytterligare? Och i så fall hur?
Ja, det är klart. Det ökar ju incitamentet för att hämnas. Och det är det som är så tröstlöst när man tittar på många av de här nätverken, och som gör att det är lite svårt att hänga med i vad beror konflikterna på? För att till slut så tror jag inte att någon kommer ihåg det knappt längre, för att det handlar bara om att hämnas. Ja, men de sprängde ju en detonation utanför min svågers lägenhet. Det hämnas jag på nu, att man kanske inte ens kommer ihåg vad det till att börja med handlade om. Så att det är klart att ger du det på anhöriga och tredje part, så ökar ju det liksom motivet till att hämnas.
Du nämnde narkotikamarknaden, du nämnde bedrägerier och en annan sak också, det här med kränkningar och så. En annan sak som du inte tog upp, men som Torbjörn Granström, som är kriminalreporter på Länstidningen i Södertälje, tog upp i avsnitt 134 av Trygghetspodden, som handlade om mordvågen i Södertälje, är att det där finns en annan anledning till våldet, etnicitet. Hur är det med det här i Stockholm? Är etnicitet också en anledning till olika gängkrig i Stockholm?
Det finns vissa grupperingar baserade på att man kanske har samma ursprungsland till exempel, men det är ganska få. Snarare så ser vi att det handlar om, det kan handla om till exempel att man är uppvuxna på samma gata eller samma område, att man är barndomsvänner. Så är många av de här nätverken uppbyggda. Det kan också handla om att man har ett gemensamt intresseområde, till exempel som det förr, det finns ju fortfarande motorcykelklubbar, men att man kanske har spelat i samma fotbollslag eller så vidare. Men ursprung tycker jag är väldigt vanskligt att prata om, för att tittar man på de här gängen och de här killarna som ingår i dem, så handlar det ju dels om svenska killar, men också om andra och tredje generationens invandrare som inte på något sätt begår de här brotten för att de är från ett specifikt land. Utan snarare så finns det väl andra gemensamma faktorer man ser varför man hamnar i ett nätverk. Och det handlar ju ofta om upplevd eller reell utanförskap, att man kanske bor i ett särskilt utsatt område. Trångboddhet brukar nämnas, att man kanske har väldigt många syskon och inget eget rum, utan du söker det mer naturligt ut i torget där de kriminella finns. Vi ser ju också att väldigt många av de här unga som ingår i nätverken, det har larmats om dem ganska länge. Ofta börjar det med att man har dålig skolnärvaro, det går inget bra i skolan. Och många av de här upplever ju då att det inte finns något alternativ för dem. Och de enda förebilderna de ser i sitt område som faktiskt har råd med fina bilar och fina klockor, det är de kriminella.
Till sist då, utifrån det som har skett hittills, du som följer de här gängkrigen noga, vad tror du kommer hända framåt nu?
Ja, den som där visste. Alltså polisen har ju sa ju då för ett tag sedan att på 2 veckor skulle de försöka kyla ner konflikten. Nu mördades ju en 15-åring bara häromdagen, men vi har ju ändå sett att antalet sprängningar och skjutningar i alla fall har minskat något från den här jättehöga nivån det var på ett tag. Men att helt utrota gängkriminaliteten, det tror jag dels kanske är helt omöjligt, och skulle det vara möjligt så handlar det om många, många års arbete. Så att vad som kommer hända med de här gängkriminella, ja, som många säger och som ju är realiteten, är att hoppar du inte av den här livsstilen så slutar du ofta i fängelse eller som död. Och man kan ju hoppas att de här gängkriminella själva snart tröttnar på den här livsstilen och vill göra någonting annat. Vi ser ju att ganska ofta när de får barn, det är då de börjar tänka på liksom vilket liv de lever och hur farligt det är. Det är kanske där man kan greppa dem. Och sen handlar det om att stoppa de här riktigt unga killarna innan de ens hamnar i gängen.
Du har hört ett avsnitt av Trygghetspodden. Fler avsnitt finns på trygghetspodden.se.